Dagens text är från Filipperbrevet kapitel 4, vers 10-20. Och det är på sidan 846. Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men ni ska ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet själva att när evangeliet var nytt och jag hade lämnat Makedonien, då var er församling den enda som visade sådan gemenskap med mig att det gick att föra bok över utgivet och mottaget. Redan när jag var i Thessalonike fick jag ju hjälp från er mer än en gång. Men det är inte era gåvor jag är angelägen om, utan den allt rikare vinsten för er egen räkning. Jag har fått vad jag ska ha, och mer än det. Jag har fullt upp av allt, nu när jag genom Epafroditus har fått det som ni skickade mig. En rökelsedoft. Ett offer som Gud tar emot med välbehag. Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Härligheten tillhör vår Gud och Fader i evigheters evighet. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Tack att du vill också den här stunden hjälpa oss. Hjälp oss till Kristus. Hjälp oss att öppna hans ord för oss. Möt oss. Jag tänkte börja med att visa en väggbonad. Har ni några väggbonader hemma? Några nickar. Den här väggbonaden finns på det landställe, det torp som jag och min fru Gittan har. Den är lite kanske svårläst där, men det står hemmets lycka är förnöjsamhet. Hemmets lycka är förnöjsamhet. Jag köpte den där väggbonaden för en tid sedan på second hand av två anledningar. Dels tycker jag att har man ett gammalt torp så ska det bara vara en väggbonad i köket. Det är ju bara så. Och för det andra så kände jag att alltså, de där orden behöver jag få läsa emellanåt. Det är för att det där med att vara förnöjsam är inte alltid min starkaste sida. Men när man skaffar ett sånt där torp, helt plötsligt upptäcker man ju när man läser tidningar eller tittar på nätet, allt man bara måste också ha av prylar och gamla saker och annat. Och min fru Gittan, som är mycket, mycket mer förnöjsam av sig, tycker väl det går så där. Därför så stannar jag upp vid den där. Oj, där kom en traktor, ja, du kan visa den. Det går väl så där, och framförallt gick det inte så bra när jag en dag kom hem med den där till torpet. Och Gittan undrar vad vi ska ha med den där till. Är det någon som vet att det var det där är? Ja, den heter en Grålle. Och det här är inte vilken traktor som helst, utan den här gamla gråmålade traktorn är självaste ikonen av veterantraktorer. Så har man ett torp, så är det bara ett måste för att liksom känna torplycka. Att ha en sån och köra en sån, det är vi ju alla med på, eller hur? Bra, jag ska hälsa min fru där. Tack. Du kan ta bort mig där nu, så tack. Det är förvånansvärt hur jag gång på gång låter mig förledas av samma tanke. Igen och igen och igen. Om bara livet blev så där, eller om jag bara köpte det där, då skulle jag bli förnöjsam. Då skulle livet. Och så upptäcker jag ju att till och med en Grålle så infinner sig inte fullt ut tillfredsställelsen eller lyckan inombords. Det är ju uppenbart att den där hemligheten, skatten med förnöjsamhet, inte verkar finnas i omständigheterna. I vad jag har eller inte har. Utan i någon form av befriande inställning i oss. Och när jag umgås med Filipperbrevet och läser texterna, så möter jag just den där befriande attityden. Jag möter den där doften av förnöjsamhet. Och låt oss bara påminna oss igen några verser från dagens läsning. Och nu läser jag ifrån The Message-översättning. Jag har lärt mig att vara nöjd med vad jag har. Jag klarar mig lika bra med lite som med mycket. Jag vet hur man gör för att vara lycklig, vare sig man är mätt eller hungrig. Vare sig man har mer eller mindre än man behöver. Vad jag än har, var jag än är, klarar jag mig tack vare den som gör mig till den jag är. Känner ni den där doften, klangen av förnöjsamhet? Och det där skriver Paulus som sitter i fängelse. Men har ni varit med någonting de här veckorna, så kanske någon tänker just nu: men Daniel, vänta, vad läste vi förra söndagen? Var det verkligen förnöjsamhet vi läste då? Och jag återknyter till kapitel 3. Tro inte att jag redan har nått detta. Men jag gör allt för att gripa det. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna priset. Var det där förnöjsamhet? Var inte det där ett uttryck snarare för en slags otrolig iver? Jag ska till varje pris ha mer av det där. Kunde Paulus förena både det här och det vi nyss läste? Och är inte livet så? Är inte just livet så att beroende på vart vi riktar vårt förnöjsamhet till och vad vi riktar vår längtan, vårt behov, vår angelägenhet efter? Eller om vi uttrycker oss med andra ord: det spelar roll vad som placeras i centrum av våra liv och vad som placeras lite mer ute i periferin. Skulle man kunna tänka sig så där? Det som blir placerat väldigt centralt blir angeläget och någonting som man är beredd att löpa loppet för, som Paulus uttryckte sig. Och så det som hamnar lite ifrån centrumet, mittpunkten i våra liv, det blir jag lite mer förnöjsam. Det kan jag ha, jag kan kanske skippa det. Hamnar det längre ut ändå, ja, då blir det kallat för liknöjdhet, eller det kan kvitta, likgiltighet. Någonting av det här beskriver Paulus i det här brevet. Och du som var med för 2 veckor sedan, och nu begär jag verkligen inte att vi ska komma ihåg, för det är en hel evighet sedan. Men då talade min kollega Mårten utifrån kapitel 2 om Paulus systemskifte. Först levde han så här. Här gäller det att vara vaken. Där berättade Mårten då. Paulus hade sig själv i centrum. Det var det angelägna. Och då blev hans fariseidentitet och hans fariseliv den stora drivkraften, den stora karriärsdrivet. Och han uttrycker det ungefär så här i brevet. Jag är omskuren på 8:e dagen. Jag är Israels folk, jag är en del av Benjamins stam, född hebré, i laglydnad en farisé, i trosiver en förföljare av kyrkan, i rättfärdighet efter lagen en oförlitlig man. Här beskriver Paulus hur hans liv såg ut. Detta var angeläget. Och han var till och med beredd att döda för det livet. Men så berättade Mårten då, när vi läste för 2 veckor sedan, om det som Mårten kallade för sången från himlen. Kapitel 2, första verserna. Som beskriver sonen som lämnar tronen och kliver ner. Steg för steg för steg. Och vi går in i en vecka som ska följa denna vandringen nedåt. Och när den mannen intar den platsen i centrum hos Paulus, så förändrades mycket. Då beskriver han: jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Då säger han: jag sträcker mig mot honom. Ja, han som har fått mig sitt grepp. Jag vill ha mer av honom. Men då hamnar också det andra i en annan proportion. Hur hans personliga inkomst för stunden var inte lika viktigt. Det han uttrycker förnöjsamhet över. Och det han tidigare var beredd att döda för, hans farisé-karriär som han till varje pris skulle hålla upp. Det säger han nu. Det har förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen. Det har hamnat långt utanför periferin. Ta nästa bild. Vad är placerat i centrum av mitt och ditt liv? Vad är lite utanför, där vi kanske känner att ja, det där kan vi ha, det där kan vi inte ha? Vad är lite ännu längre bort? Och jag säger placerats. För tro inte att du själv styr det där hur som helst. Enorma krafter omkring oss vill ständigt sätta den agendan åt dig. Vill placera vad du ska vara liknöjd över, vad du ska vara förnöjsam över och vad du ska vara angelägen om. Det räcker väl att bara möta den där lilla ordet. Ria. Så är det en signal om vad som ska förflytta sig från periferin snabbt in i centrum. Det där måste jag bara ha. Eller när jag tar fram skärmen så är det igång. Vad ska vara i centrum? Vad ska vara i mitten och vad ska längre ut? Därför är det inte så dumt att ställa sig just den där frågan. Vad har under den här dagen placerats i centrum i mitt liv? Respektive periferin. Jag kanske till och med vågar ge dig ett tips. Jag ska inte kalla det för läxa för det är för tråkigt ord. Men ett tips att under påskveckan, den stilla veckan. Varför inte när du borstar tänderna på kvällen bara påminna dig om den där bilden och ställa dig den frågan. Vad den här dagen har placerats i centrum i mitt liv och vad placerats längre ut? Med följdfrågan, vill jag den placeringen? Vill jag det? Eller är det någon annan som har placerat det där? Och sen när du har spottat ut tandkrämen och gör det i ordning för sänggåendet, så varför inte en minut bara för ett samtal med Jesus om hur dagen har varit och vad du innerst inne vill? Det är ju palmsöndagen och vi ser palmbladen här framme liggande på bordet. Och när jag läser Jesu liv den här veckan utifrån den bilden så fascineras jag. Och bara attraheras och önskar Jesus ge mig lite av det där du har. För vad händer den här dagen när folket omkring honom? Nu går det för fort fram. Vad händer den här dagen när folket ropar Hosianna? Wow! Nu ska han bli kung. Nu ska han bli vår ledare. Så hade jag suttit på den där lilla åsnan så hade jag liksom börjat tänka att ja, det är nog så det ska bli. Det är bäst jag lever upp nu till gängets förväntningar här och inte gör dem besvikna. Men det händer inte. Lika lite som man verkar styras över när de istället ropar bort med honom. Upp med honom på korset. Han vill vi inte ha. Så verkar han inte heller av det styras. Någonstans verkar människors åsikter och bekräftelse inte ligga i centrum. Utan i lite mer av förnöjsamhet. Folket kan ropa sitt heja eller sitt burop. Men på torsdag kväll, när vi läser om hans kamp i trädgården, då avslöjar han vad är centrumet i hans liv. Vi väntar med den bilden. Bra att du är på hugget. Då avslöjar han att det som är i centrum är inte vad jag vill. Inte vad de där vill omkring mig, utan vad du vill. Nu närmar vi oss snart. Vänta lite bara. Här i gudstjänsten så är ett syfte klart. Vad vi vill med gudstjänsten. Nu. Där. Ja! Det är att föra sonen, sången från himlen som vandrar nedåt. Vandrar in mot centrum. Inte bara i våra individuella liv, utan i vårt gemensamma liv. Här vill vi utsättas för krafter av honom själv, där han blir placerad. I mitten. Därför sjunger vi sånger till honom, även om man inte själv alltid är sugen på att formulera sig precis så där. Här går vi fram och tar emot den där lilla enkla måltiden av honom. Även om munnen ropar efter en kanelbulle eller en fet köttstek eller vad det nu kan vara. Här lyssnar vi till ordet om honom, av honom. Även om det kliar i örat att få lyssna på någon av alla andra 1000 poddar som finns i våra fickor. Därför att vi går hit och firar gudstjänst eller någon annanstans för att medvetet placera honom där. I mitten. Och nu vill jag avsluta med en sån praktik i gudstjänsten. Givandet. Och du som har funderat, Daniel, var tog den där generösa gemenskapen vägen i din predikan? Så kommer jag till givandet nu. Men jag tror att det jag har sagt hittills, eller det Paulus har talat om hittills, är grunden för den där befriande attityden av att också vara generös. Givandet är en praktik som vi gör i gudstjänsten för att just öva oss i. Vad vill vi placera i centrum av våra liv och vad kan vi placera lite längre ut? Oj, vad konkret och tydligt det blir när det blir form av pengar. Så, nu avslutar jag min predikan. Och så fortsätter jag ändå prata, men nu är det en instruktion till givandet som vi ska ha alldeles strax. Nu har vi Filipperbrevet med oss. 4 veckors läsning. Och nu skulle jag utifrån ett givande perspektiv då kunna alltså uppmuntra oss till ett givande utifrån 3 argument. Det ena argumentet som vi har berört, det är ju behoven. Det var ju uppenbart att Paulus faktiskt hade behov. Men Paulus verkar säga att det avgörande är inte att ni ger till mina behov. Nu känner jag att jag börjar predika igen. Jag är ledsen. Jag måste läsa en vers till. Det avgörande är inte att ni ger till behovet. För vad skrev han i sista verserna i kapitel 4? Han skrev så här. Det är inte era gåvor jag är angelägen om, utan den allt rikare vinsten för er egen skull. Låter ju som om att han säger att de hade placerat in pengarna på aktier i högkonjunktur. Vad är det för vinst? Jo, gåvan jag gett mig är ytterst inte en gåva till mig, det är en gåva till honom. Han skriver så här, fortsätter. Genom Epafroditus har jag fått det som ni skickade till mig, en rökelsedoft, ett offer åt Gud. Alltså det vi ger även till Guds verk, till församlingen, är inte ett uttryck bara för ett behov. Det är också till honom. Så vi ger ett för att fylla ett behov. Det är uppenbart att Paulus hade behov i sin missionsarbete. Det är uppenbart att Saronkyrkan har behov. Och ni som var med på årsmötet vet att vi just nu rent ekonomiskt har det väldigt, väldigt utmanande. Kostnaderna ökar samtidigt som utgift eller inkomsterna minskar. Och om inte någonting händer så behöver någon förändring kring verksamhet eller till mission eller till anställningar sker. Så ett, ja, det finns behov att fylla. Men det andra skälet till att ge var ju, jag ger inte in i en verksamhet, jag ger till honom. Och det tredje skälet då vi var inne på idag, Jag ger för att jag vill bestämma, jag vill förflytta. Vad är centralt i mitt liv och vad är lite ur periferin? Och givandet är en fantastiskt effektiv sån placeringsstrategi. Så, därav idag, att vi idag ska ha ett givande, är någonting vi kallar för offergång. Som ni som är med i församlingen vet om att vi har varje termin. Och då ger vi, som vi alltid ger, vi swishar på något sätt. Men det här är en söndag där vi ger extra till arbetet, till församlingen, till Gud. Och idag så gör vi så att vi kommer ge dig i samband med nattvardsgången. Du har fått en lapp, eller hur? Alla har en lapp. Det finns en del som skakar på huvudet här uppe på läktaren. Ni som är värdar, upp och ge lappar. Ni som inte har en lapp, räcker upp handen. Varför vi gör så här är för att hjälpa oss i det här tydliggörandet. Nu är det givandets praktik vi går in i gudstjänsten. Jag swishar inte bara iväg någonting. På den lappen skriver du vad du idag vill ge in i det som är församlingens arbete. Och så skriver du en summa. Och sen när vi går fram för att ta emot bröd och vin här framme eller där uppe, så finns två bössor. Två svarta där och två där uppe. Där lägger vi lappen. Och där står en summa. Sen kan du, när du under nattvardsgången, under lovsången, så kommer ett swishnummer komma där du kan swisha den summan. Och vill du hellre ge när du kommer hem av någon anledning, så kan du göra det. Det går jättebra. Men försök att få in det idag. På grund av att vi gör nu så här, så får vi inte reda på resultatet i gudstjänsten. Det får vi förmedla senare. Okej, okay, är vi med? Har alla ett papper nu? Yes. Då skriver ni en summa vad ni vill ge. Och självklart, du som är gäst idag, du får också vara med och ge. Och för oss alla gäller, vi ger av det vår egen vilja vill ge. Tack för den gåvan du ger till oss, till Saron, till Guds verk. Och under musiken så kan du skriva ner detta nu. Och så lägger du i lappen sen. Amen.